Kanske ska faktiskt börja med att tacka för igår. Det var väldigt trevligt och även tacka er som trots gårdagen har kommit hit så här tidigt. Man kan väl säga då att när det gäller den här unionsupplösningen 1905, den här fredliga unionsupplösningen, så har ju den bidragit eller varit en del av det här moraliska kapitalet som Skandinavien, Sverige och Norge har haft. Övertygat svenskar och norrmän om deras egen förträfflighet i förhållande till omvärlden och varit en del av den här, ja, det som har gjort att man självsäkert sen har kunnat ge sig ut i världen och mäkla fred och vara konflikthanteringsexpert i olika sammanhang. Och den här fredliga unionsupplösningen framstod som särskilt märklig också mot bakgrund av att övriga Europa bara 9 år senare luras in i ett sånt här förödande världskrig med miljoner döda och ofattbar förstörelse. Men man ska då komma ihåg att de här händelserna 1905, de försiggår ju i ett sorts, i en internationell kontext. Va? Omvärlden bidrar aktivt till att den här krisen då kan avvecklas. Att Danmark då vill undvika ett krig mellan sina grannländer, det är ju väldigt förståeligt och vi får strax höra mer om detta. Att de övriga stormakterna då, som ändå befinner sig i en sorts, ska vi säga, motsättning i konflikter med konflikter på andra håll i världen, ändå förmår samla sig kring detta att försöka åstadkomma en fredlig lösning på konflikten mellan Sverige och Norge. Det framstår då möjligen som mer anmärkningsvärt. Och det här stormakternas enhet kan man säga, den manifesterar sig särskilt då i turerna då kring den här norska tronföljdsfrågan. Och i mitt bidrag till den här boken så uppehåller jag mig ganska länge kring det. Eftersom vi nu ska strax få höra då ett föredrag som ägnas enbart åt detta, så kommer jag inte ta upp det så mycket här. Utan mer att tala generellt om stormakternas intressen i Skandinavien under den här perioden. Och om man tittar på när budet om här unionsupplösningen kommer den 7 juni, så är Europas kungligheter församlade i Berlin för att bevista bröllopet mellan den tyske kronprinsen Wilhelm och hertiginan Charlotta av Mecklenburg. Och det här bröllopet ägde rum då den 6 juni och Stortinget har av den anledningen skjutit upp unionsförklaringen en dag för att inte förstöra stämningen bland europeiska kunglighet. Och det här är bara ett av många tecken på, som den norska Stortinget visar sin diplomatiska skicklighet med, sin taktiska klokhet den här sommaren och hösten. Annars kan man säga då att det här bröllopet erbjuder ett ganska välbehövligt avbrott i en annars ganska dyster internationell situation. Borta i Fjärran Östern så pågår sedan mer än år tillbaka kriget mellan Ryssland och Japan. Och den 27-28 maj, alltså de här dagarna när den norska regeringen har, kan man säga, gett kung Oskar och klara papper. Samma dag så lider den ryska flottan nederlag vid Tsushima. Det är nu bara en tidsfråga innan Ryssland måste ge upp i det här kriget. I Nordafrika så stöter vi den här tiden också då brittiska, eller förlåt, franska och tyska intressen samman kring Marocko. De här franska planerna att expandera sitt inflytande och möter motstånd från Tyskland. Den tyske kejsaren Wilhelm gör i mars 1905 gjort ett sån här berömt besök i Tanger i Marocko. Och den franska utrikesministern då, Théophile Delcassé, som har drivit en längre period, en sorts, ska vi säga, försök till avspänning mot Tyskland. Han har med anledning av den här första Marokko-krisen tvingats avgå också den 6 juni. Det drar ihop sig till en kraftmätning mellan de här stormaktsblocken som sen då ska mötas i första världskriget. Det kommer bli ett test på den här ganska nygrundade vänskapen mellan England och Frankrike. Det är de här händelserna som upptar Europas intresse sommar 1905. Det är inte då utvecklingen i Skandinavien. Och det är det här som dominerar tidningarna internationellt sett sommar 1905. Men som jag sa då, trots de här motsättningarna som finns, så finns det alltså ändå en förmåga att hantera situationen i Skandinavien. Se till att den inte utvecklas i en destabiliserande riktning. Och Österrike-Ungern då gör i slutet på juni en propol, samlar stormakterna kring att man skapar en inofficiell överenskommelse om att inte så att säga agera enskilt i den här krisen i Skandinavien, utan att agera gemensamt. Och om man tittar på det internationella systemet 1905 så är det ju så att man saknar ju den här typen av instrument för konflikthantering som finns i dagens värld. Det finns inget FN, det finns inget sånt här OSSE, alltså en europeisk säkerhetsorganisation. Det finns inget EU. Och den här typen av strukturer som vi har i modern diplomati, de bidrar ju framförallt genom att de formaliserar alla såna här konflikthanteringsprocesser. De får dem att ta tid, de skapar en, så att säga, möjlighet för eftertanke, möjlighet att finna kompromisser. Men det här existerar inte 1905. Och det här då som gör, som när aktörerna då kan säga, drivs vid en internationell kris då, att kan då drivas till och förhastade och oåterkalliga handlingar. Och många menar att det är det här som händer sommar 1914. Men vad som finns i Europa vid den här tiden och som faktiskt spelar en roll 1905, det är då de här nätverken som finns med de här kungliga familjerna. Och det är föreställningen om att det här släktskapet mellan de här dynastierna ska göra att motsättningar kan hanteras. Och den här typen av återkommande familjehögtider, de skapar ju en möjlighet för då, diplomater, statschefer att föra samtal då på toppnivå. Rika sådana tillfällen. Det här bröllopet i Berlin är ju ett sånt tillfälle. Där vet man att den svenska kronprinsen Gustav gör sonderingar hos stormakterna, hur de ser på Skandinaviens framtid. Bara ett par veckor, 10 dagar efter den här sammanstrålningen i Berlin, så är det dags igen. Då gifter kronprins Gustav bort sin son Gustav Adolf med Margareta av Connaught i London. Och då blir det en till sån här sammandragning. Och jag menar, den tyske kronprinsen Wilhelm är den svenska drottningens kusinbarn. Den här Margareta av Connaught, alltså Gustavs svärdotter, är samtidigt brorsdotter till den engelska kungen. Så det blir sådana där liksom, nätverk då. Och vid bägge de här tillfällena så får Gustav ganska entydiga besked om att Europa förväntar sig att det här ska regleras fredligt. Och tittar man på stormakterna, alltså de olika stormakterna, de engagerade stormakterna i det här fallet, det är ju de närbelägna stormakterna, det är Storbritannien, Tyskland och Ryssland. Och tittar man på Storbritannien och Skandinavien så kan man säga att det här är ju, Storbritannien är ju för de skandinaviska länderna egentligen deras viktigaste exportmarknad. Men under 1800-talets sista år så kan man säga att britternas ganska starka ekonomiska inflytande i Skandinavien har börjat försvagas. Fortfarande kring 1870 är Storbritannien världens ledande industriland. Men framåt sekelskiftet så har Tyskland och Frankrike hunnit kapp och börjat driva bort den brittiska exporten och brittiska investeringarna från Europa. Och det här är en process då som pågår under 1900-talet. Och de här intressena då som Storbritannien är beredd att försvara, att engagera sig för i Skandinavien, är inte heller ekonomiska i första hand, utan det är då strategiska intressen. Möjligheterna för den brittiska flottan att agera mot både Tyskland och Ryssland förutsätter ju att man kan segla in i Östersjön. I augusti 1905 så kryssar faktiskt en brittisk flotteskader i Östersjön. Och det här är någonting som man då väcker uppmärksamhet i Skandinavien. Men det har ingenting med unionskrisen att göra. Utan det är alltså en del av den här Marokkokrisen. Ett sätt för Storbritannien att signalera sin uppslutning bakom Frankrike till Tyskland. I samband med det här så utnämns också Oscar II till brittisk hedersamiral. Och man överlämnar uniform när man passerar Stockholm. Och så här. Sen är det också, förutom Östersjön, så har man ett intresse av den norska kusten. Man vill inte då att en annan stormakt, Tyskland eller Ryssland, får baser i Norge och från dem kan hota de brittiska öarna. Det är den här typen av farhågor som redan på 1800-talet, 1855, gör att Storbritannien utfärdar den här novembertraktaten, alltså där man garanterar Sverige och Norges territorium mot Ryssland. Och ett av kronprins Gustavs syften med hans sonderingar här i juni 1905, det är att undersöka om stormakterna är beredda att ge de här framtida självständiga staterna Sverige och Norge en sorts förlängning av novembertraktaten. Gärna då i samverkan med Tyskland, om svenskarna får bestämma. När det gäller de tyska intressena i Skandinavien så är det antytt att det här är en snabbt växande marknad för tysk industri i hela Skandinavien. I både Danmark och Sverige så har Tyskland år 1900 konkurrerat ut Storbritannien som det ledande, så att säga, importlandet. Och man är på väg att göra det också i Norge. Det som gör att Norge fortfarande är kvar i den brittiska ekonomiska intressesfären har med de här intressena då i rederinäringen, försäkringar och annat sånt här. Och så. Stort. Tysklands strategiska intressen i Skandinavien, de är framförallt kopplade till Danmark, som ju sedan 1864 upplevs som en sorts opolitlig småstatsgranne som mycket väl kan öppna vägen för brittiska flottan in i Östersjön. Men det är också så att tyska örlogsfartyg uppträder ganska regelbundet längs den norska och den västsvenska kusten i norska fjordar och svenska västkustfjordar. Men att man visar det här intresset för den delen av Skandinavien är antagligen inte kopplat till någon militär planering, utan snarare de har att göra med den tyske kejsarens årliga seglatser i de norska fjordarna. Men kejsar Wilhelms intresse då för Norge är ju inte heller begränsat bara till hans semestrar, utan han är ju också under 1890-talet en sån här figur som ständigt finns bakom kung Oscar och uppmanar honom då till beslutsamhet mot de norska stortinget. Så menar att en norsk självständighet kan öppna vägen för en rysk expansion i Skandinavien. Och han irriterar ju så mycket på kung Oscars då vacklande hållning och den här obeslutsamheten. Och redan 1903 kan man säga så meddelar han att han egentligen har resignerat. Han anser att svenskarna måste få till stånd en uppgörelse med det norska stortinget om konsulatväsendet. Och när man då tittar på den här tredje stormakten i sammanhanget, Ryssland, så framstår det här väldigt egenartade i Rysslands stormaktsställning. Man ser att både Storbritannien och Tyskland har stora ekonomiska intressen i Skandinavien. Så är det när det gäller Ryssland, existerar inte sådana intressen alls, kan man säga. Före 1905 så är Ryssland och de här förenade rikernas andel av varandras utrikeshandel ungefär 1-2%. Egypten är en viktigare handelspartner för Ryssland än Sverige. Man försöker sig på 1800-talet få igång det här, men man bjuder in Ryssland till Stockholmsutställningen 1897. Ryssarna hoppas kunna exportera spannmål, men eftersom Sverige är så här tullskyddat så är det i princip omöjligt. Det är bara Norge som kan komma ifrån. Man har planer på att via de här hamnar man försöker anlägga på Ishavskusten exportera spannmål till Nordnorge. Men det förutsätter då att Norge får möjlighet att skriva egna avtal. Det förutsätter egentligen en självständig norsk utrikesförvaltning, och det är detta som hela unionskonflikten handlar om. Strategiskt oroar man sig från rysk sida för att Skandinavien ska bli ett sorts uppmarschområde mot storfurstendömet Finland och mot Sankt Petersburg. Och man vet ju att i den ryska utrikesförvaltningen så diskuterar man ju redan på 1880-talet och sen även återigen 1905 kring unionsupplösningen. Det finns enskilda tjänstemän som påpekar att om Norge blir självständigt så kommer detta att skapa förutsättningar för oss att i Norge få till exempel en örlogsbas i norra Norge, vilket vore bra. Men det här är någonting som är just uttryck för enskilda tjänstemän. Man kan se att i den här stora konflikten mellan kung Oscar och stortinget så är det väldigt naturligt för det ryska tsardömet att ta kung Oscars parti då, av ideologiska skäl. Särskilt det här året 1905 när Ryssland skakas av inre oroligheter och revolution och i sviten av det här nederlaget mot Japan. Och den enda stormaktskonflikt man kan se utvecklas egentligen ur unionskonflikten, den är ju kopplad till den här tronkandidaturen då, som irriterar kejsar Wilhelm av Tyskland. Av solidaritet med kung Oscar så har han ju då 1905 avstått ifrån sin sommarkryssning i de norska fjordarna och förlagt den till Östersjön istället. Han uppfattar den här prins Karls kandidatur som ett försök av den här, hans brittiske morbror då, Edvard den VII, att placera sin i Wilhelms ögon då late svärson, att göra honom då till monark. Och han åker ju då till Gävle och träffar den svenska kungafamiljen i juli 1905 och försöker övertala Oscar den andra att acceptera det här erbjudandet från stortinget att placera en Bernadotteprins i Norge. Och detta möter ju ingen som helst framgång, och då seglar han vidare ut på Östersjön vidare till Björkö i den finska skärgården, där han då i hemlighet sammanträffar med sin kusin, den ryske tsaren, och föreslår honom en tysk-rysk allians mot Storbritannien. Och eftersom de här bägge monarkernas släktskap då går genom det brittiska kungahuset så är det ironiskt nog det språk de diskuterar den här antibrittiska alliansen på i engelska. Och för att få med tsaren på den här storslagna planen så är det just unionsupplösningen som Wilhelm lyfter fram som det stora varningssignalen. Han menar att det självständiga Norge nog kommer att bli en republik, och i det här självständiga Norge så kommer nog britterna utan större problem att kunna anlägga flottbaser som kommer att stänga Rysslands tillträde till Atlanten. Och de här två monarkerna ingår då en sorts muntlig, eller ja, muntlig är det inte de skriver ner, men det är alltså en sorts överenskommelse sinsemellan om en allians. Och sen så småningom så visade det sig då att det här har ingen som helst förankring hos de respektive regeringarna. Så inte ens den ryske tsaren eller den tyske kejsaren är så att säga mäktiga att utrikespolitiken blir en personlig sak mellan suveränerna i det här så att säga, skedet av historien. Och den här så kallade Björkö-traktaten den blir i princip överspelad inom några veckor när den då så att säga ska presenteras i Berlin och Sankt Petersburg. Den sista anhalten då för den tyske kejsarens Östersjökryssning är ju Köpenhamn, då, så danska kungahuset. Då. Efter det besöket kan man säga så är ju Wilhelm då, han släpper ju sitt motstånd mot prins Karls kandidatur. Och i princip i och med det så finns det egentligen inga så här, seriösa invändningar mot det här självständiga Norge. Sen kommer det som folkomröstningen den 13 augusti då, som på ett för Sverige pinsamt sätt demonstrerar att det norska folket sluter upp bakom unionsupplösningen. Och sen återstår bara de här förhandlingarna i Karlstad som börjar den 31 augusti. Efter ungefär en vecka så går de här förhandlingarna i baklås kring de norska gränsfästningarna. Nu lyckas Norge återigen genom skicklig diplomati mobilisera stormakterna att agera. Man skrämmer upp den danska utrikesministern med att Sverige har hotat med krig. Vilket inte kanske är helt sant, men det har ändå en effekt. Och det här får då Norges ombud i Köpenhamn, och Fredrik Wedel Jarlsberg och Fridtjof Nansen. De kan då via den danska utrikesförvaltningen framföra en vädjan till stormakterna att agera. Frankrike och Ryssland gör den 13 september särskilda framställningar i Stockholm då, där man önskar att den svenska regeringen ska, eller framför att den svenska regeringen ska göra sig förtjänt av Europas erkänsla om den ger prov på sin moderation och för in samtalen i en anda av försoning. Tyskland och Storbritannien deltar inte i den här aktionen, men de låter på olika sätt den svenska regeringen förstå att de stöder den och att de också väntar sig då en fredlig upplösning. Sverige kan inte vänta sig någon förståelse i Europa, säger den brittiske utrikesministern den brittiske kabinettssekreteraren säger det till den svenska sändeburet i Berlin, Carl Bildt. Att Sverige kan inte få någon förståelse om man går i krig för två gamla fästningar. Och det som har diskuterats då är vilken betydelse har stormakternas ingripande för Karlstadkonferensens utgång. Och att döma av den svenska regeringens diskussioner som förs då redan den 9-10 september, alltså före stormakternas ingripande, så kan man säga redan då är man inställd på att kompromissa. Det finns ingen majoritet för en hård linje. Däremot så att säga, när Sverige sen då ger besked om den 14 september att man är beredd att gå med på de norska villkoren, då vet man ju att stormakterna väntar sig en fredlig uppgörelse. Så att om man inte går med på det här så kan man bli tvingad av stormakterna. Det är bättre att välja den här överenskommelsen frivilligt än att sen då förmjukas och tvingas skriva under. Men jag tror att det behöver betonas alltså, säkert att det här talet om en krigsrisk alltså, eller ett krigshot 1905 på öst är i stort sett en myt. En konstruktion av eftervärlden. Det är någonting som Wedel Jarlsberg och Nansen lanserar och som sen då tacksamt förvaltas av eftervärlden därför att det fungerar som en utmärkt så här, kontrast till det fredliga samarbete som senare utvecklas mellan Sverige och Norge. Det fungerar som en legitimering av senare svensk-norsk utrikespolitik. För den svenska regeringen har hela tiden deklarerat att den är beredd att acceptera en unionsupplösning. Konflikten gäller ju i Karlstad hur unionen ska avvecklas. Och då får man ju tänka sig att om man inte hade kommit överens så skulle Sverige ha invaderat Norge, underkuvat Norge, genomdrivit unionsupplösningen fast på svenska villkor och sen dragit sig tillbaka. Det är egentligen en ganska absurd anledning att gå i krig för det, om man tänker efter. Och den här militära planeringen som finns, den är ju uppgjord på 1890-talet, den är uppgjord i ett annat läge. När det handlar om att gå in i Norge, avsätta stortinget och sen installera en kungalojal regering. Men 1905 så finns det så att säga inte något lojalt alternativ i Norge. Det har man, om inte förr så har man klart för sig detta efter folkomröstning. Och det här gör ju att alltså det här framstår väldigt mycket som en absurd, orealistisk tanke. Det är någonting som, alltså idag så skulle till exempel Man skulle förmodligen då ha valt att med flygbombningar förstöra de här gränsfästningarna eller någonting annat sånt där. Men 1905 så handlar det om att man får egentligen marschera över fjällen, belägra dem, förstöra dem och sen dra sig tillbaka. Och sen kan ju norrmännen bygga upp dem igen utan att man kan göra så. Det blir en bizarr situation. Alltså det militära instrumentet har egentligen inget berättigande i det här sammanhanget. Och det är uppenbart att de förstår det när de diskuterar den svenska regeringen. Och de har kommit till makten på ett mandat att föra en hård linje mot Norge. Och sen när de då ska föra den här hårda linjen så upptäcker de att de har egentligen inte särskilt mycket att komma med. Det finns egentligen inget sånt här alternativ. Och om de ändå så att säga skulle vilja föra en hård linje så har de i princip undergrävt. Alltså de har ingen som helst trovärdighet när de har, efter att de har avbrutit förhandlingarna. Så de säger att vi måste konsultera kollegorna hemma i Stockholm ifall vi kan gå med på detta med Kongsvinger. Och sen så komma tillbaka till de norrmännen och säga att nej, men vi har kommit på att det här med Kongsvinger är nog ett svenskt livsintresse. Vi är nog beredda att gå i krig för det här. Det visste vi inte innan. Men nu vet, alltså det är en helt orimlig position på något sätt. Va? Det är någonting som efteråt har byggts upp. Man har också diskuterat det här med den här militära uppladdningen kring gränsen. Att den skulle ha kunnat urartas. Ja, men det är inte, alltså, tittar man på vad som faktiskt sker va, så är det så att man kallar in, istället för att kalla in en årsklass till repövningar, kallar man in två årsklasser. Och sen delar av de här förbanden och får ligga i beredskap i gränsen. Men man organiserar alla de här färdiga krigsförbanden. Hade man bestämt sig för att gå i krig i september 05 då hade man behövt 3 veckor för att mobilisera krigsförbanden. Då hade man varit inne i oktober och då skulle man börja ett fälttåg i Norge. Alltså man har efter Armfelts Karoliner så har man ganska dåliga erfarenheter i Sverige att kriga i Norge på vintern. Det här är en alltså det finns en massa sådana här saker som inte, man kunde ha tänkt sig att det skulle kunna uppstått någon sorts sådär, ja, nervösa gränsposter skulle ha skjutit på varandra och skulle ha utvecklats. Och den typen av incident hade säkert kunnat inträffa. Men det hade ändå krävts ett politiskt beslut för att driva det hela vidare till krig. Det hade liksom inte gått med automatik. Vi tänker på militär uppladdning på det sättet därför att vi är uppfostrade i kärnvapnens tidsålder. Och där är det ett helt annat läge när man väl har börjat avfyra och trycka på knappar och sådana saker. Ja, precis. Men så det är i alla fall en viktig poäng som bör göras. Men man kan säga att de första stormakterna som erkänner då Rysslands självständighet, eller Norges självständighet, är ju Ryssland. Men den första stormakten som sådär diplomatiskt etablerar sig i Kristiania, som också sådär tillsätter monarken, är ju England. Detta ger en fingervisning om det blivande Norges då säkerhetspolitiska orientering under 1900-talet, om någon hade tvivlat om det. Och sen så kan man ju se då hur man också elegant lyckas så småningom återintegrera Norge och Norge och Sverige som självständiga stater i den här europeiska säkerhetsstrukturen. Norge genom det här integritetstraktatet 1907 där stormakterna så att säga, erkänner Norge som, eller garanterar Norges territorium och integritet. Sverige däremot då som är mer prestigemedvetet får rätt att ingå sådana här regionala säkerhetsavtal med grannarna runt Östersjön och Nordsjön. Och i den här kretsen av grannar så ingår ju flera stormakter. Sverige kan så att säga formellt agera som om man vore jämställd med stormakterna. Och svenskarna blir också oerhört sårade över att de inte får vara med och garantera Norges självständighet. Men i och med att de här två avtalen ingås 1907 och 1908 så upphäver Storbritannien och Frankrike novembertraktaten. Och i och med det kan man säga så börjar Sveriges och Norges existens då, som självständiga aktörer i det europeiska systemet. Men det är som sagt en annan historia.